Ja, det är Åke Sandin det här. Och nu tänkte jag att lyssnarna på Radio Tyresö 91,4 MHz på webben tyresoradion.se skulle få lyssna på Thomas Magnusson under en halvtimme från ett tuffmöte den 8 november. Och Thomas, han är fredsveteran. Han har från Göteborg, han har bland annat varit president i många år i IPB, International Peace Bureau. Och ämnet för hans framträdande här i Tyresö, det var krigen och flyktingarna. Så han börjar med att berätta om Libyen, kriget i Libyen 2011 och det efterföljande kaoset med vapensmugglare och annat.
Jag tänkte ta min utgångspunkt i mitt jobb som ju är i Göteborgs kommun där jag arbetar med flyktingar på något som heter Integrationscentrum. Och bland annat håller vi på med samhällsorientering. Alla nyanlända får ju en kurs minst 60 timmar samhällsorientering, alltså kunskap om Sverige. Och då är det inte kungarnas antal och nummer, utan det är ju väldigt mycket om värderingar och så vidare. Barnuppfostran, åldringsvård, sådana här frågor som då diskuteras. Va? Och det är ofta ett jättekackel bland alla som kommer för att prata om de här olika sakerna som då ligger på ett åsiktsplan och värderingsplan snarare än ja, kunskapsplan. Verksamheten sker på hemspråk, så att tanken är ju att man väldigt fort ska få lära sig, ja, förstå Sverige. Sen finns det SFI och sånt, svenska för invandrare, vid sidan om, men detta är alltså på hemspråk. Och det är en väldigt spännande verksamhet, det är väldigt roligt att jobba med detta, framförallt just nu när det är en sån positiv känsla för att hjälpa till, att vara med, att lösa de problem som naturligtvis alla ser kan komma med om folk blir i arbetslöshet och så vidare efter att man har kommit hit. Men vi får väldigt mycket förfrågningar nu från föreningar, från organisationer, från företag och så vidare som vill hjälpa till. Ett exempel var ett möte med Volvo Lastvagnar, den ligger i Göteborg. De hade skänkt 5 miljoner kronor till kyrkans hjälp, alltså till att kyrkans hjälpverksamhet i Libanon för de syriska flyktingarna som hamnar i flyktingläger i Libanon. Och så skickade de runt ett e-mail till de anställda och berättade om detta. Och då ringde och mejlade jättemycket anställda och sa att men vi vill också göra någonting utifrån vårt arbete, vår situation. Så att det är bara som ett exempel. Samtidigt är det viktigt att det här med flykting och flyktingkrisen också kopplas till krig och de krig som skapas och bedrivs runt om i världen. Vi använde en slogan på bokmässan här nyligen där vi sa att bakom varje flykting finns en vapenhandlare eller en krigsmånglare eller en flyktingsmugglare på något sätt. Och det är viktigt att ha i minnet att detta är inte naturkatastrofer utan detta är av människan skapade händelser. Ni vet ju säkert att Syrien är den största flyktinggruppen. Men vilken är det? Vilka grupper är det som kommer sen? Någon som har någon bild av det? Alltså i storleksmässigt nu då till Sverige. Afghanistan är den näst största gruppen.
Och somalier?
Nej, somalier är 4-5 idag. Irak är nummer 3.
Hur är det med Pakistan?
Nej, inte så många. Eritrea är den fjärde största. Och jag tänkte jag skulle börja prata lite om Eritrea. Därför att det är ju en lite annorlunda situation än de andra länderna på något vis. För det är ju flyktingar som prövas enligt att de alltså kommer från en krigssituation. Alltså de är i en de facto sådan situation att de får asyl om det inte finns skäl emot detta. Men de är alltså inte personligen politiskt förföljda. Utan de är i en jämförbar situation, säger man då. Men flyktingar från Eritrea är alltså får sitt tillstånd på grund av den politiska situationen i landet och den utsatthet då bland annat de här regimens krav på att på värnplikt och många års tjänstgöring som i militären. Och om ni är intresserade och lära lite mer om situationen i Eritrea så var det faktiskt, vi hade en utbildning för några dagar sedan i Göteborg som där vi bland annat intervjuade några av de flyktingar som har kommit från Eritrea och hur de har kommit hit. Alltså det var en flicka som skickades iväg när hon var 11 år från Eritrea just för att hon skulle undvika militärtjänsten. Och varför så tidigt? Jo, därför att då kan det inte kopplas ihop från föräldrar eller anhöriga. Alltså de kan straffas för att flickan är borta när militärtjänsten väl inträffar. Och en ung pojke som hade råkat riktigt illa ut av under flyktingsmuggling då. Han hade alltså sålts av de här smugglarna som egentligen skulle hjälpa honom vidare. Så hade han sålts. Och så tvingade de här som hade köpt honom då så att säga att de anhöriga hemma i Eritrea fick betala $28,000. Och hur får man ihop så mycket pengar? Jag tror inte att jag eller mina släktingar skulle kunna plocka ihop så mycket pengar. Och vi lever ju ändå i den rika världen på något vis. Flyktingarna från Eritrea, de tar sig ut. Ofta över Medelhavet via Libyen och det har varit väldigt många händelser på Medelhavet som har just involverat eritreanska ungdomar. Jag var inbjuden till en invigning av en ny eritreansk lokal i Göteborg för inte så länge sedan. Och det var utlyst att det skulle bli fest och det skulle bli mat och allt möjligt. Och när jag kom dit så var lokalen nedsänkt och det var tända ljus där. Och man då bara sörjde en ny sån här katastrof på Medelhavet som hade omfattat ett stort antal eritreaner. Och anhöriga då, eller släktingar i olika led till de som fanns redan i Göteborg. Libyen, ja. Om vi börjar med det här händelserna i 2011. Så när Libyen dök upp så att säga som en blivande krigsskådeplats så handlade det ju om i argumentationen att detta var en del av den arabiska våren. Det gällde att rädda, som man sa, fredliga demonstrationer i Benghazi och Misrata undan diktatorn Gaddafi. Benghazi är en stad lika stor som Charlotte, sa Obama då i FN i ett känslosamt tal där han ville få till stånd ett FN-ingripande. Kina och Ryssland var väldigt skeptiska till det här FN-ingripandet i säkerhetsrådet. Arabförbundet och Arabiska unionen var mot detta och liksom flera av grannländerna. Men den 17 mars 2011 så fick Obama igenom en resolution i säkerhetsrådet om ett flygförbudszon över Libyen. Resolution 1973. Och två dagar senare så inleddes bombningarna mot Gaddafis trupper där också Sverige deltog, om ni minns, med flyg. Det sades att det var att vi producerade data som sen lades till grund för bombningarna, men att Sverige inte deltog i bombningarna i sig. Det här kriget pågick ju då, eller bombningarna och mot Gaddafis trupper mot hans hemstad Sitre och Tripoli och andra ställen pågick i 7 månader innan då landtrupperna hittade honom och han dödades. Det finns en bok om detta som en svensk fredsforskare har skrivit, Ola Thunander, Libyens geopolitik, humanitär intervention eller kolonialkrig. Och det är väldigt intressant som ett bakgrundsmaterial. Alltså Thunander, han är på fredsforskningsinstitutet Prio i Oslo. Och han menar ju att från början så var syftet att komma åt Gaddafi. Att störta Gaddafi.
Ja, det är Thomas Magnusson vi lyssnar på från ett framträdande på ett tuffmöte i november. Och han fortsatte så här.
Bakgrunden till hela den här händelsen så som den beskrivs av Thunander i den här boken, det är ju att det har förekommit flyktingsmuggling från Libyen under långa tider. 2008 så fanns en överenskommelse mellan Italien, som ju har den här ön Lampedusa ganska nära Libyen, och Libyen Gaddafi, som gick ut på att helt enkelt skulle flyktingsmugglingen stoppas. Och det här avtalet från 2008, det trädde i kraft kan man säga 2009. Och människohandeln då från de här städerna Benghazi och Misrata som vi hörde talas om stoppades. Gaddafi hade alltså berövat befolkningen i de här städerna en inkomst på tiotals miljoner årligen. Och det var detta då som låg bakom en mobilisering mot Gaddafi. Så att Thunander menar ju att den västliga invasionen i Libyen hade inget med massakern att göra. Och det hade ingenting att göra med att rädda människoliv. Utan det handlade om att man stöttade, valde sida och stöttade människohandlare. Som hade förlorat miljoninkomster sedan då 2009. För det andra, då beskriver han alltså en ganska omfattande rasism i norra Libyen. Framförallt då med de här städerna, kuststäderna Benghazi och Misrata som centrum. Där det då bor arabiska folkgrupper. Men det också bor andra folkgrupper, afrikanska folkgrupper i övriga delen. Och det jobbade väldigt mycket afrikaner från andra länder i den libyska oljeindustrin. Gaddafi hade också satt igång att stödja den afrikanska unionen, att skapa en afrikansk enighet som då stöttes med väldigt mycket pengar från Libyen. Och det här var då en pågående konflikt i Libyen där då många svarta afrikaner så att säga, i Libyen kände sig väldigt utsatta från grupperna i vid kusten. Och han beskriver också att de här folkgrupperna i Misrata och i Benghazi alltså har kopplingar till islamistiska rörelser, politisk islam, Al-Qaida. Det är mycket saudier och libyer som hade deltagit i Irakkriget som hade flyttat tillbaka till Libyen och som fanns i de här städerna. Och när NATO hade bombat rätt mycket i den här staden Sitre som var Gaddafis hemstad så gick de lokala trupperna in där och det var första gången som man har dokumenterat den här svartvita flaggan som IS använder i Syrien. Idag så består ju Libyen av lokala arméer och det saknar ju ett centralstyre. Landet är i kaos. Men människohandeln har kommit igång igen över Medelhavet. Och Thunander säger så här i en intervju: i praktiken fungerar NATOs flygvapen som Al-Qaidas, rasisternas och människosmugglarnas flygvapen. Det är hårda ord. Det är en omfattande debatt i Norge om det här. Det har inte varit så mycket debatt i Sverige egentligen om Sveriges roll och delaktighet i det här Libyenkriget. Men det är en omfattande debatt i Norge och krav på att man ska verkligen gå till botten och utreda. Norge och Danmark deltog ju med bombplan som alltså bombade i inledningen av det här Libyenkriget. Och det är en...
Ja. Det är inte Tyskland.
Nej, Tyskland var också emot detta. Och det är viktigt att påpeka. Det finns en norsk försvarschef som har uttalat sig, han heter Vigleik Eide, som var med i NATOs militärkommitté någon gång i slutet på 90-talet. Och alltså har varit en av de absolut högsta generalerna i NATOs ledning. Och han säger att han var bättre informerad som norsk försvarschef än som toppgeneral i NATO om vad NATO planerade och skulle göra. Alltså allt styrs av brittiska och amerikanska intressen. Det finns då tre eftereffekter av det här Libyenkriget utöver det kaoset som är i Libyen i sig självt. Dels så menar man ju att det här är en risk för att kärnvapen proliferation, alltså spridning av kärnvapen, kärnkraft kan ske nu, eftersom den ändå kontrollen som diktatorn hade, att den inte finns kvar. Dessutom är det ju då de här spända relationerna nu mellan USA och Ryssland, eftersom det här flygförbudet som då den här resolutionen innebar, det övertolkades ju. Man tillät bombningar, handlade inte om att stoppa libyskt i verkligheten. Så flygförbudet gick ut på att man skulle stoppa libyskt flyg. Men det övertolkades ju till att man kunde bomba trupper, städer och så vidare. Och detta har ju gjort att det har varit svårt eller omöjligt. Dels har relationerna med Ryssland överhuvudtaget som en följd av detta, att man kände sig lurad av den här resolutionen, försämras. Och dels så har det ju då inneburit att det har varit svårt i FN att få igenom några resolutioner om det här nya kriget i Syrien på grund av det. Och då säger man ju alltid att Kina och Ryssland har blockerat resolutioner om Syrienkriget, men i verkligheten handlar det ju väldigt mycket om hur den här resolutionen om Libyen användes.
Ja, det är fredsveteranen Thomas Magnusson vi lyssnar på från ett tuffmöte i november. Han övergick från Libyen till att prata om det eländiga krigen i Syrien och Irak, och då lät det så här.
Om vi vandrar vidare då till Syrien, så är det ganska... Jag tycker Syrien är väldigt svårt och ändå förstå sig på och klara av. Men det är ju en ledtråd, tycker jag, i komplexiteten i allt detta. Det är ju att bland de flyktingar som kommer hit så är ju de flesta, som jag uppfattat det och som jag har talat med, anhängare till Assad-regimen. Och det är ju kanske inte den bilden vi får när vi hör om Assad och Syrien i tv. Och det är klart att det kan då hänga samman med att det är en överklass som fanns i Syrien som har så att säga växt upp med regimen och nära regimen. Men det är inte bara, det räcker inte som förklaring, tycker jag. Så att det är viktigt att vi inte ser på den här konflikten, tycker jag, som en i väldigt förenklad och svartvita färger i alla fall. För att ja, mot den här bakgrunden så att säga att det är uppenbart att Assad ändå har ett stöd bland syrierna. Det är många olika grupperingar som strider i Syrien och alltså mot regimen, så att säga, va. Och vi har ju alla identifierat ISIS eller IS eller Daesh som man säger i området. Sen finns det den fria syriska armén, det finns Islamiska fronten och det finns den här Nusra-fronten. Och alla de här grupperna bekänner sig egentligen till den politiska islam och vill alltså ha en islamisk stat i slutmålet för dem alla då. Så det gäller inte bara IS utan det gäller också flera av de andra grupperna. Nu finns ju svensk militär i Irak och det ligger en proposition hos riksdagen om att förlänga det här åtagandet till 35 svenska militära rådgivare. Och jag skrev ner vad Peter Hultqvist sa på en presskonferens här i början på veckan. Jag har fått bekräftat från högt uppsatta politiker ifrån Peshmerga-sidan och från olika håll om vikten av den svenska insatsen i norra Irak. Att man ser den som kvalificerad och nödvändig. Och Peshmerga, det är ju alltså de irak-kurdiska miliserna. De spelade en väldigt viktig roll när det gällde kriget mot Saddam Hussein. Mycket av landtrupper fördes ju in i Irak via Kurdistan. Och hur mycket amerikanerna, vilken roll amerikanerna spelade i Kurdistan under kriget 2003, jag fick en minnesbild från, jag var i Erbil i Kurdistan 2006, alltså 3 år efter kriget, och då var ju väldigt mycket amerikaner fortfarande kvar. Och vi bodde över en natt på ett hotell, ett lite lyxhotell var det i staden Erbil. Vi bodde mest i en annan stad. Och där hade de en sån här metalldetektor när man gick in som man fick gå igenom varje gång man passerade in hotellet, så att man inte skulle ha några vapen med sig, va. Så kom det då en dag när vi satt där i lobbyn, så kom det 2 välutrustade, stora, starka amerikanska. De pratade ju hela tiden så jag förstod att de var amerikaner. Och de gick förbi den vid sidan om. Så det var andra regler som gällde för dem. Men de här Peshmerga, det är alltså märkligt att man kan säga att de behöver svensk utbildning. Och svensk, jag menar, svensk trupp har ju trots allt inte använts i någon större omfattning i krig på 200 år. Men Peshmerga har ju varit inblandade i väldigt många krig och har mycket träning. Alltså inte bara då 2003 i kriget mot Saddam utan också i det inbördeskrig som var i Kurdistan och som tog slut 1998. Det är inte länge sedan. De flesta flyktingar från Kurdistan som finns i Sverige kommer ju från inbördeskriget i irakiska Kurdistan. Jag tror det är 60 000 människor i Sverige från det kriget. Och det här Peshmerga, det är ju inte en grupp utan det är ju 2 grupper. Irakiska Kurdistan är ju delat i 2 delar. Det är 2 politiska partier. KDP som är den kurdiska demokratiska partiet och som har sitt huvudort i Erbil, huvudstaden. Och PUK, Patriotiska unionen av Kurdistan, som finns i Sulaymaniyah och Duhok. Och de här 2 Peshmerga, det var ju de som bekämpade varandra och de är fortfarande under kontroll av de här 2 partierna. De bekänner sig ju till att de tillhör och stödjer den kurdiska regionala regeringen KRG. Men det är alltså tydligt 2 olika befäl och 2 olika grupperingar som är helt oberoende av varandra. Och det är frågan om vilken sida av de här Peshmerga som Sverige tränar. Det har vi inte fått någon information om. Men under alla förhållanden så är båda ganska krigserfarna. Till saken ändå hör att det är en politisk instabilitet nu i Kurdistan som oroar mina kurdiska vänner väldigt mycket. Det är kaos i regeringen, en partigruppering har lämnat regeringen och så vidare. Man har förlängt mandatet för presidenten nu en tredje gång. Och presidentposten i Kurdistan går i arv från far till son. Så att det är en märklig situation överhuvudtaget. Det är inte så pålitligt och starkt som man kan säga. Hultqvist hänvisar ju till flyktingströmmarna till Europa när han motiverar de här 35 soldaterna. Jag har en vän i Göteborg som heter Gunnar Westberg som har varit ordförande i Läkare mot kärnvapen både i Sverige och internationellt. Och i en sån här situation som denna då, så skulle han direkt talat om det svenska fältsjukhuset i Korea. Sverige skickar alltså tydligen då ett fältsjukhus till Korea under Koreakriget. Som man fortfarande talar om i Korea, båda sidor. Den stora betydelsen som detta hade, att det fanns på plats och att Sverige erbjöd sjukvård under det här kriget. Och Kurdiska läkarföreningen, de har ett sjukhus på gränsen mellan irakiska Kurdistan och Syrien. Men de har haft väldigt ont om pengar. Det har varit baserat på privata insamlade medel och frivilliga läkare från Sverige. Och jag är inte säker på att det ens finns kvar nu. De kan alltså inte finansiera ett sjukhus för att hjälpa till. Men Sverige har råd att skicka då, göra en militär insats, den som nu riksdagen ska besluta om, som kostar 45 miljoner kronor. Och det är ju frågan om detta är en alltså stämmer överens med folkrätten att vi är där. Och till och med alltså när den här insatsen beslutades första gången, för det är ju en förlängning nu då, så var både Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna tveksade. De sa att vi anser att den angivna folkrättsliga grunden för den här insatsen inte är entydig. Och att det kan få konsekvenser när det gäller Sveriges framtida fredsfrämjande insatser i stort. Det finns alltså inget beslut i säkerhetsrådet om den här militära insatsen i Irak. Man hänvisar folkrättsligt till att den irakiska regimen har bjudit in den utländska trupperna. Men detta räcker alltså inte till som grund när det är en intern konflikt i ett land, utan då är det säkerhetsrådet som ska bestämma om det ska ske, alltså om det ska ske några lagliga insatser. Jag tänkte jag skulle nämna lite om Afghanistan då, därför att Sverige har ju i samma situation som vi beslutar nu om en förlängning av insatsen i Irak, så ska vi också förlänga det här med 50 soldater i Afghanistan som ingår i den fortsättningstrupperna som finns där i Resolute Support Mission, som det heter. Och det är också en insats som inte har sin grund hos säkerhetsrådet. Det finns inget sådant beslut om den här insatsen. Och det är ju marigt därför att Sverige har ju nu då Sverige har ju alltså sagt nej till att delta i traditionella FN-insatser, fredsbevarande insatser, under de här sista 10 åren. Det finns bland annat dokumenterat i Pierre Schoris tjocka bok. Och, så att det är liksom en riktigt ny politik som håller på att hända här, va? Och i skuggan av detta ligger ju då naturligtvis den här NATO-frågan och att Sverige på olika sätt har lagt sig väldigt nära NATO. Nu finns ju en diskussion om ett värdlandsavtal, till exempel ett avtal som ska godkänna att NATO kan använda svenskt territorium i olika situationer. Och under konferensen om kärnvapenspridning som var nyligen, så var det ju så här att det utgick klara besked från USA till alla NATO-länderna att man inte fick stödja en resolution om förbud mot kärnvapen. Sverige röstade inte heller för det här förbudet. Man kan då, samtidigt som utrikesministern i olika uttalanden har uttalat sig för ett förbud mot kärnvapen. Så man kan undra om det redan finns en slags NATO-anpassning i den praktiska politiken, även om vi inte får höra talas om detta ännu.
Ja, den senaste halvtimmen har vi alltså lyssnat på Thomas Magnusson, fredsveteran från Göteborg, när han har berättat om krigen och flyktingarna.